Podplay.
Tja Petter.
Tja Pontus.
Är du trött efter igår eller?
Ja, vilken jävla urladdning det var.
Satan vad spännande det var.
Ja, helt sjukt.
Men fan vad, det är ju, vad fan tänker saker med?
Men hur menar du nu?
Nej men alltså det var ju helt sjukt. Ja men
det började som
ja men den bara skickar in 3 barn i princip och avslutar med ett spädbarn på 5:e straffen.
Ja, men blir du på riktigt överraskad av detta?
Ja, det är väl sinnessjukt.
Men, ja, men kan du ingenting om brittisk kultur?
Nej, men vad fan, det är ju helt galet. Det är ju helt
nej, det här är ju en profetia. Va? Alltså detta har ju sjungits i generation efter generation. Det är ju, brittisk barnvisa går ju så här.
Va?
Har du inte hört den?
Nej, absolut inte.
Ja, men, okej, jag ska ta fram den här. Vänta. Alltså den har sjungits till brittiska barn i decennier, generationer. Lyssna. Bä, vita lamm, nu ska ni till slakt. Alla ni ska få rasism på Instagram. Rashford skjuter först, Sancho skjuter sen. Ett barn får ta avgörande straffen. Och välkomna till Sportexpressens Premier League podcast Kick and Rush. Idag spelar vi in ett extra avsnitt med anledning av att Luke Shaw fyller 26 år idag.
Stort grattis Luke!
Grattis Luke Shaw, mål i en final och sen fira födelsedag dagen efter. Han måste vara den lyckligaste vänsterbacken på planeten.
Ja, verkligen, det är ju stort för honom.
Ja, verkligen. Jag ser fram emot memot han ska få mot Mourinho. Jag har någon rolig kompis.
Vad tror du att ett José Mourinho-memo skulle kosta?
Det är inte mycket. Så här, ja, det är ändå mycket.
Det är inte de här 300 spännen man kan få typ Robinson-Robban för. Utan...
Är Robinson-Robban ändå uppe på 300?
Det vet alltså,
det är,
inte.
Det är en väldigt gammal liksom, referens. Jag som är Patreon till Stormens utveckling vet att Teemu Selänne kostar 800, vilket är väldigt lågt.
Är väldigt
han var
lågt.
Ju en otrolig spelare. Aha. Men så att säga att Mourinho ändå, är det 5000?
Ja, lätt. Det tror jag är lätt att det är.
Samtidigt är ju han lite exhibitionist hos Mourinho. Han vill inte göra det för dyrt, för han vill ju ändå ha beställningarna på memot. Om någon vet, snälla twittra till oss. Ja. Pontus, det är du och jag som sitter i studion.
Ja.
Vår tredje fasta medlem, Therese Strömberg. Jag tror inte att någon har undgått att se henne under EM-utspelet.
Jag har inte sett henne.
Nej.
Alltså inte fysiskt, för att hon har distanserat sig fullständigt från allt vad Kick and Rush har.
Nej, fast jag skulle säga tvärtom. Nu sprider hon ju Kick and Rushens gospel till svenska folket.
Det gör hon ju verkligen, det får man säga. Men hon har inte pratat med oss.
Nej, vi är ju som döda för henne, ja. Såklart. Nu när hon har Nanskog, Toivonen och Pops.
Ja.
Jonas Eriksson, ja, jag vet inte. Hon kanske är kompis med honom också.
Ja.
Jag vet inte varför, det känns som att jag baktalar dem. Jag vet inte varför Therese inte skulle vara kompis med Jonas Eriksson. De är säkert jättebra vänner.
Det tror jag.
Men det är ju kul för oss att se att vilken jävla stjärna hon har varit.
Det är så fruktansvärt roligt. Man, alltså man blir så jävla stolt.
Mm.
Alltså verkligen, att ha en sån begåvad kompis och kollega.
Verkligen.
Det är otroligt kul.
Så alla ni eventuellt nytillkomna lyssnare på grund av Therese insatser i SVT-studion, hon är alltså tillbaka i höst.
Så stäng av nu om ni inte vill höra.
Exakt, tills vidare får ni leva med oss två. Vi har snackat om det här egentligen sen Nuno Espirito Santo blev tränare för Tottenham,
ja.
Och Sancho blev klar för United, att för vi måste ju spela in, vi måste bryta semestern och spela in,
ja.
Det har varit lite klurigt, jag har befunnit mig i skärgårdsmiljö, du har åkt till Paris,
ja.
För att inte se Frankrike.
Nej, det spelas ju inga matcher där. Men när vi bokade så hoppades jag att Frankrike skulle vara i typ semifinal.
Du hade inte räknat med Jan Sommer, Harry Seferovic och de andra goa gubbarna.
Nej, verkligen inte. Fan, hade bara tänkt på det så hade jag ju bokat en resa till Schweiz istället för att se kvartsfinalen.
Det hade ju varit, jag förstår inte alls, som tog Jan Sommer som målvakt. Jag tycker inte att han är något speciellt. tyckte inte han gjorde en supermästerskap heller. Men det är en helt annan diskussion. Vi måste ju faktiskt prata om att It Almost Came Home, men på ett extremt spektakulärt engelskt vis slutade i ett monumentalt jävla fiasko. Så många gånger när vi ska prata i den här podden så känner jag att det finns så jävla många ingångsvinklar i vad man ska prata om det. Men vi måste givetvis prata om Gareth Southgate.
Ja.
Erkänd straffsumpare. Mm. Nästan det han är mest känd för i England innan han blev förbundskapten.
Absolut, det är väl hans stora gärning.
Ja, men det har ju varit hans legacy. Det har ju inte varit ett kul legacy.
Nej.
Men det har ju varit hans legacy.
Utan tvekan.
Så att liksom en av de största straffsumparna i engelsk fotbollshistoria.
Ja.
Nu är det en final, Wembley, fullsatta läktare. Han ska liksom bestämma straffskyttarna. Och det är ju lite så här, och det är ju bara en straffsumpare av sån jävla rang som kan ta de här besluten han tar. För att man fattar någonstans när Rashford och Sancho byts in att de kommer ju slå straffar. Där första gången jag reagerat så här, jag tycker att man ska vara en jävla straffskytt om man ska bytas in, alltså Balotelli, Thomas Brolin,
James Milner.
Ja, till exempel på i den kalibern. Alltså så att man vet att bollen sitter. Men det är så här, Rashford har ju fan inte fått lira. Sancho har ju knappt fått lira.
Nej.
På hela turnén. Det är så jävla
självförtroendenivåer måste inte
det är så jävla gott. Det är en final på Wembley. Det är en fucking final. Jag blir så arg när jag tänker på det.
Och det jag tycker att det är så, jag tycker att det är hela den liksom, att byta in två straffskyttar är så konstigt. Och så när man tittar på det liksom, vilka de är, jag kan tänka mig att Rashford och Sancho säkert svingrymma straffskyttar på träning.
Ja, men Rashford har ju satt liksom, innan Bruno kom till United var ju Rashford typ straffskytt, va?
Ja.
Liksom.
Inte jättebra, men han var straffskytt.
Nej, men han var habil.
Han var habil. Absolut.
Vi kan ta upp det bara. Vi kan göra en Åke Unger, Hasse Backe och gubb-googla i undersändning.
Ja, nej, men
stämma i TV4.
Nej, men det blir så konstigt att man plockar in de här två unga spelarna och man plockar ut Kyle Walker till exempel som erkänt,
en av EMs bästa spelare, va?
Ja, men som är erkänt empatilös och inte har några känslor.
Han är ett rövhåll, man har duktig på fotboll.
Ja, verkligen, och det gör ju så då sen känner man att ja, men han hade förmodligen kunnat ta en straff för att han är, men han har liksom inte nerverna på utsidan.
Nej.
Som att han inte har känslor, så blir han liksom inte nervös, tänker jag.
Mm.
Så rent spontant så tänker jag, varför låter man inte en äldre, rutinerad spelare som har gjort ett kanonmästerskap med skyhögt självförtroende slå en straff?
Mm.
Dessutom med ett bra, han har ju ett bra tillslag och ja, jag tycker att det är så himla konstigt. John Stones, också en vinnare liksom. Det är de här...
Det hade vi inte sagt här om året. Det är nästan skrämmande hur bra Jockes liksom,
ja, det är otroligt faktiskt.
Nostradamus förutspåelse med John Stones har blivit.
Det också
sätter inte en fot fel på hela jävla mästerskapet.
Nej, och också liksom det som är signifikant med hans fotbollsgärning är att han är lugn.
Ja.
Ofta för lugn.
Mm.
Alltså, där har du ju liksom... Det är ju de man vill ska slå straffar,
ja, men
i
alltså, jag tycker att Harry Maguire visar ju... Det är ju ett ansvarstagande av Guds nåde. Han går ju dit, man tänker så här, Harry Maguire. Men han bara bombar upp den i krysset. Mm. Han ska ju ha all cred i världen.
Verkligen.
Jag har också ett väldigt bra mästerskap, by the way. Jag ska säga, nu har jag googlat upp de tre sista straffskyttarna för England. Om ni mot förmodan har missat detta, så var det ju Marcus Rashford slog tredje.
Ja.
Lurar egentligen ner den här rumman, men sätter den i stolpen. Rashford har som senior gjort 12 straffmål. Det första han gör är ju mot PSG och Buffon i Champions League 18-19.
Yeah.
Det tyder ju ändå på att han mentalt kan hantera de här situationerna. Han har bara missat 2 i sin karriär.
Han gör också den bästa straffen.
Ja, alltså av de tre.
Ja.
Och det är så här, det kan hända i en straffläggning att det blir så här. Men Marcus Rashford, Det är kanske det man kan kritisera minst, liksom beslutet att plocka in.
Absolut.
Men sen börjar det bli jävligt underligt. Jadon Sancho, han är 21 år gammal, har knappt lirat typ 90 minuter på hela turneringen fram till detta. Som senior har han slagit 3 straffar i mål. Det är i DFB-pokal mot MSV Duisburg, tror jag. när den erkänt, ja, mot, när den erkänt tuffa målvakten Leo Weinkauf stod mål. Dortmund var med 5-0. Sen var det Champions League mot Zenit Sankt Petersburg där Dortmund då vann med 2-0, och sen var det mot Amina Bielefeld i Bundesliga när Stefan Ortega stod mål. Alltså detta är, sen har han slagit en del på så här U17 världscup, U18 Premier League och sånt där liksom. Han har bara missat en i U17 världscupen 2017 mot Irak i en match där målet inte spelar någon roll. Alltså han har ju aldrig slagit en straff i ett läge som har betytt någonting.
Nej.
Och han är ju fortfarande så, han har knappt spelat en match som har betytt så här mycket. Alltså det är aldrig av den här kalibern.
Nej, inte.
Jag förstår verkligen inte att du plockar ut Jordan fucking Henderson.
Bedrövlig straffskytt ska sägas, men...
Jo, men det är i alla fall en ansvarstagande individ. Absolut. Som jag tror inte hade backat. Vi kommer komma tillbaka till det. Men, och sen så får vi titta då på stackars Bukayo Saka, som av helt outgrundlig anledning får slå en straff. Han har slagit 3 straffar innan i sin karriär. Ingen som senior. FA Youth Cup mot Spurs 18-19 slog han en i mål. Och i vänskapsmatch mot Frankrike för engelska, om det är 19-landslag, slog han en. Han har även missat en i en straffläggning mot Tjeckien på U-landslagsnivå. Det är de straffarna Bukayo Saka har slagit. Han får ta nummer 5 på Wembley. Och det går runt en video på Twitter där Gareth Southgate går runt och liksom pratar med straffskyttarna i ordning. Man säger han går och pratar med Rashford först, sen går han till Sancho, sen går han till Saka. Och nu, Pontus, vill jag att du ska gissa. Vem hade slagit straff 6? Och vem hade slagit straff 7?
Han gick ju fram
till... Nu får du gå in i straffsumpa Gareth Southgates huvud. Ja. Och liksom, ingen tanke är galen nog.
Nej, jag såg att han pratade med Grealish. Mm. Så där... honom... Jag tror att han är på 7:e då. Och straff... Okej. Okay.
Jag tror Grealish eventuellt är 8.
Okej.
Okay. Alltså tänk mycket galnare.
Mycket galnare. Ja, men då Jordan Pickford.
Ja, Jordan Pickford är 6:an.
Nej, du skojar.
Jag skojar inte.
Han är så dum i huvudet, ja. Säkert. Ja, men hade nog haft bättre nerver än Saka och Sancho.
Ja, men liksom Jordan Pickford är ju en extremt sinnessjuk människa. Alltså, ja, ja. Just det här att han, alltså, ibland är det liksom lite uppfriskande med en målvakt som liksom så här, ryter ifrån om backlinjen liksom sköter sig dåligt. Men Pickford är ju arg varje gång bollen är på offensiv, alltså på Englands planhalva. Ja. Är han ju rasande. Så att han är ganska tydligt precis psyksjuk nog att klara av det.
Varenda utspark går 300 meter över sidlinjen. Ja. Och han är upp. Sorry guys.
Osannolikt att England tog sig så långt med en så bedrövlig målvakt som Jordan Pickford. Men skitsamma, Pickford är liksom den som han går fram till. Efter Saka går han till Pickford.
Okay.
Det här är liksom en video som inte är 100% bekräftad. Men av den att döma så är det verkligen så. Pickford är 6:e straffskytt.
Då har vi Luke Shaw på 7:e.
Nej, det är Calvin Phillips på 7:e.
Det känns ändå ganska stabil.
Ja, men där kan man ju undra, var i hela helvete befinner sig då till exempel Luke Shaw, som har, alltså självförtroendet han har, och den liksom vår han har. Det är osäkert. Jag kollade mellan, om det var 2015 och 2021, så medverkar Luke Shaw i 2 landskamper. Han missat 61 av 63 matcher fram till mars i år.
Jävlar.
Det säger en del om vilken typ av vår han har haft i den utvecklingen, för han har ju varit makalös. Men var, med tanke på den vinnaren i ryggen, varför står inte han där och vill ha en straff? Den största svikaren av dem alla är ju Raheem Sterling. Hur kan inte han säga, alltså när Bukayo Saka blir tillfrågad, hur kan inte Sterling säga, jag ska ha en av dem? The boy from Brent och allt det där. Alltså det är väl, här är det ju Raheem Sterlings förbannade jävla ansvar. Alltså jag menar verkligen det. Vi kan lyssna på en av mina närmsta vänner, Roy Keane, prata om detta i studion igår.
Miss the goal. And if you're Sterling or Grealish, you cannot sit there and have a young kid walk up ahead of you. You can't. I don't care.
You think they should have volunteered?
You can't sit there and go, I see a young kid, 90, a child walking up in front of me, and I've played a lot more games, I've got a lot more experience. Sterling has won trophies. I'm not saying he wasn't prepared. Gareth might have been thinking you're going to be 6 or 7. you can't sit there. That must be hard to take. You got to get in front of this young kid and say, listen, I'll step up before you. Gareth mentions...
Jag säger inte att Roy Keane alltid har rätt.
Ja, men han smsade mig exakt där igår kväll.
Ja, men ja, det där är ju, jag tycker på riktigt är spot on. För att även om Saka säger att jag kan ta den, coach. Liksom, jag kan. Det är ju Sterlings ansvar att säga, nej Bukayo, den här är min. Alltså på, ja, jag förstår inte vad han fegade för.
Nej, det är så himla, himla konstigt.
Och Grealish, samma sak. Var är han?
Ja.
Var är de här liksom...
Ja, men det är ju... Ja, det är... England är ju ett, har ju verkligen blivit ett, en av de absolut starkaste fotbollsnationerna i världen. Mm. Alltså rent... Premier League är ju utan tvekan den bästa ligan.
Ja, det, just nu. Det är ju inte, ja, ja, det är inte det är total.
Dubbla CL. Båda lagen som här spelar i CL-finaler från England. De har lag i Europa League-final. Det är såklart odiskutabelt vilken att Premier League är på en nivå som de andra ligorna inte är i just nu.
Mm.
Sen finns det många bra spelare i andra ligor också. Det vill inte säga. Men jag har aldrig sett dem spela så jag kan inte säga att de andra är bra. Men Premier League är ju på en nivå som är extremt hög.
Mm.
Och England, i många av de lagen så är det ju många engelska spelare som är otroligt framträdande.
Ja.
Alltså vi har vinnare i Raheem Sterling och Phil Foden i City som är, ja men, och John Stones där i City också som, mm, alla tre är
Walker.
Fyra spelare som är vinnare.
Mm.
De har vunnit saker. Det är liksom odiskutabelt. Du har ja men du har nu Trent skadad, Jordan Henderson också skadad, vilket såklart har påverkat mycket, men vinnare. Och där...
Då Kieran Trippier som vann La Liga.
Som vann La Liga.
Då Ben Chilwell som vann Champions League.
Ja. Mason Mount vann Champions League.
Mason Mount, han var
bedrövlig.
Vilket jävla piss-EM han är.
Ja, riktigt piss-EM. Men du har liksom de här vinnarna. Och där behöver, i en straffläggning så måste du liksom luta dig tillbaka mot de här vinnarna. De som är vana vid att vinna. För de har liksom... Man får någonting... Det är någonting annat när man är en vinnare. Du har... Liverpool levde ju med att vara förlorare i 30 år.
Mm.
Tills Klopp kom in och på något sätt vände på det. Mm. Men att sätta... Alltså jag skulle aldrig sätta en Liverpool-spelare i en sån situation från, ja men, 90-tal till 2017.
Nej,
liksom.
För... David Ngog hade man ju inte litat på.
Nej, men det spelar liksom ingen roll.
Fan vad han är en härlig symbol för vad piss Liverpool var då.
Ja, men fan vad bra han var när han kom fram. men om sen... Om Glenn Johnson, när han var som allra bäst, om någon sagt att han ska gå fram och ta en avgörande straff i EM, han är så dum i huvudet, han är ju en född förlorare. Och det är så här, jag vet inte, jag tycker att det känns som att Southgate har liksom lutat sig tillbaka på att det är nya generationer som ska göra det för oss. Men av de här spelarna som slår straffar, ingen av dem har ju vunnit någonting egentligen.
Rashford har väl vunnit Europa League,
ja,
va?
Ingen av dem har vunnit någonting.
Nej, just det.
Det är liksom, ja, men du har inte den där kärnan av spelare som är, om du kollar på Italien däremot, med Chiellini och Bonucci som är supervinnare. Sen är ju Jorginho, att han gör en straffmiss, det är ju, var ju oväntat.
Ja.
För han är ju en betrodd vinnare liksom.
Ja, och väldigt säkert straffskytt i regel.
Och det säger också en del om att du, i en EM-final när det avgör en straffläggning, det spelar ingen roll hur bra straffskytt du är.
Nej, nej, nej.
100% andra saker som spelar in.
Ja, nej, men det är ju alltså det är inte en lottdragning så, men det är ju en uppvisning i mental styrka liksom.
Ja,
för att alla spelare på plan kan ju dundra in en boll från 11 meter ohotat ju.
Ja, exakt. Och det är så, ja men, och Southgate säger att jo, men jag valde ut vilka som skulle skjuta straffar baserat på träning.
Mm.
Men du kan omöjligt säga att en spelare som är bra på att göra mål på straff på träning alltså ska göra mål i en EM-final.
Nej.
Det är en helt annan press.
Nej, men, och där tycker man ju att hans straffsumparhistoria borde liksom, han om någon borde ju ta höjd för det. Han om någon borde ju förbereda spelare på det.
Kommer du ihåg när Riyad Mahrez sköt över mot Liverpool på Anfield?
0-0 matchen. Fan, City var bra där. Det var en jättebra match för City.
Ja. Jag var på plats.
Jag var på redaktionen här.
Cool.
Jag kan säga att mina kollegor fick höra väldigt många fula ord.
Ja, men då fick ju liksom Pep frågan efteråt så här, men varför slog Riyad Mahrez straffen? Han har aldrig gjort mål på straff i Premier League eller något sånt, eller han har missat typ sina fem senaste eller vad fan det var.
Mm.
Alltså han hade en jättedåligt facit. Och han bara, jag hade tyvärr inte koll på det för han har inte missat en enda straff på träning.
Nej.
Men sen, det spelar ju liksom ingen roll, och det var en vanlig ligamatch. Här är EM-final.
Mm.
Då har Jorginho som är kanske världens bästa straffskytt.
Mm.
Men det spelar ingen roll, för det är EM-final och det är avgörande straffen. Du kan liksom gå och bli, du kan gå och avgöra Europamästerskapet. Det spelar ingen roll. Det handlar bara om vem är mest kylig, vem vågar. Och man såg på engelska spelarna att de vågade inte det här. De var sammanbitna, nervösa. Och så kollar du på italienarna som skrattar och hoppar. Men det är
inte
konstigt,
han skickar ju fram barn.
Ja, exakt.
Alltså det är ju helt osannolikt. Alltså att Sterling och Grealish och liksom att Stones inte kliver fram. Ja. Att Shaw inte kliver fram. Ja, jag tycker faktiskt det är bedrövligt.
Ja, men jag tycker att så här, man kollar, nu plockar den in Rashford till EM. Mm. Spelar de ingenting alls. Mm. Enda rollen man får, du ska sätta en straff. Mm. Men då måste du, alltså det är du måste, alltså om du planerar för en sån grej, ska du ha med Rashford, om du ska börja spela honom för att han har sån kvalitet, eller att du sätter in honom då och då eller ger honom en minut i alla fall. Men om du vill ha en spelare som, om det blir så att det är en straffläggning, då vill jag ha någon som är 100% kylig.
Ja.
Då övertalar du Jamie Vardy och James Milner att komma tillbaka till landslaget. Ja. Och så har du dem på bänken utifall det blir straffläggning.
Ja, men grejen är att det här som är det konstiga som jag vände mig mot också igår. Att liksom plocka in, när man plockar in spelare på det här sättet, så måste du vara så jävla hundra på att, alltså, den här straffen sitter. Alltså du måste vara liksom Balotelli, Bolin, den kalibern.
Ja.
Samma sak, alltså, som det här, det var fan själva som bytte in Tim Krul till alltså exakt. att det är liksom en spelare som kan göra den typen av skillnad. Och jag tycker det är helt sinnessjukt, Gary Southgate som Raheem Sterling har ju en ganska svag vår bakom sig, väldigt utskälld. Men i Southgates England är han ju extremt betrodd.
Men var kanske ens bästa spelare.
Nåja.
Jag tyckte han var otrolig.
Ja,
alltså.
Han är typ tredje bäst i England, kanske. Walker bättre. Stones bättre. Maguire nästan. Jag tycker Harry Kane gör det. Alltså, så han får mycket stick, men han är allt. I
jag tycker att Sterling är helt avgörande för England.
Ja, det är han ju. Men han är inte bäst.
Nej, det
skitsamma, det är en annan diskussion. Men det är så här, att Southgate som har betrott honom, han behöver gå fram till Raheem och säga, jag behöver att du tar en straff åt mig. Jag behöver det. Annars måste jag ge den till Bukayo Saka.
Ja, det är helt sinnsigt.
Vad är det för typ av ledarskap också? Alltså, det är så bedrövligt. Vi ska komma till det, vi ska prata Southgate för att liksom runda av det här. Men jag vill börja med två grejer som dök upp, som liksom diskussioner inför. Jorginho, ska han vinna guldbollen eller?
Nej.
Nej, bra. Då har vi avlöst det.
Stänger vi den.
Jag bara kände hur så här avlägsna mänskligheten från planeten jorden när det var, alltså, Jorginho är en jätteduktig spelare.
Ja.
Han ska inte vinna Ballon d'Or.
Absolut.
Så, vidare till nästa. Vid ett engelskt EM-guld i den alternativa verklighet, hade Jordan Henderson varit Englands liksom främsta någonsin typ?
Nej.
Nej, bra, då är vi överens. Tack, då kan vi gå till, du twittrade vid ungefär 1 i natt. Hur många innanför västen?
0.
Oh, starkt. Ändå skönt att superbluffen Southgate inte fick flaxa sig till en titel. Sällan har engelsk fotboll varit så överlägsen i Europa. Man kan kräva att England ska vara med och slåss om titlarna. Fullständigt underlägsen maskin idag. Låt oss höra vad du tänker och vad som låg bakom. Alltså, utveckla.
Jag har alltid haft svårt för Southgate.
Ja.
Jag tycker att han är en medioker coach. Jag tycker inte att han är jättebra. Och jag tycker att hela EM, han gör några jättebra matcher. Och defensiven sitter ju. Vissa saker gör han jättebra. Men det, jag tycker att det blir så tydligt att han förfogar över ett landslag som är... Ja, men kanske kanske världens näst tredje bästa spelare eller så trupp liksom. Det Frankrike är såklart bättre, men du har spelare som du har välja mellan spelare i Europas bästa, näst bästa och tredje bästa lag typ. Alltså du har det så bra spelare att välja mellan att man ska kunna kräva att man är där. Och då tycker jag att det blir... Alltså, Tysklands matchen, den är ju perfekt. Där var ju inte Tyskland nära ens. Men där, då ska jag också säga att Tyskland har ju varit bedrövliga i 4 års tid.
Ja, alltså samtidigt så såg man ju typ mot Portugal i gruppspelet att när de får det att rulla så finns det ju... Ja. Det är ju inte så att det finns pissspelare i det tyska landslaget.
Verkligen inte. Men det har ju inte gått bra för dem eller för Jogge Löw.
Nej, men där kan man ju också ifrågasätta Jogge Löw som förbundskapten. Men jag menar, det var ju liksom två... Alltså, Havertz, Werner, Champions League-vinnare.
Ja.
Sané, Gnabry, liksom Bayern München, Josa Kimmich, Toni Kroos. Alltså visst, visst en backlinje som inte är liksom kanske där, men det är ändå Rydiger, Champions League-vinnare, Mats Hummels välbeprövad, Ginter, ah, okej, okay, ett osäkert kort, men den tyska truppen är ju knappast bedrövlig.
Nej, verkligen inte. Men Tyskland, de har inte varit jättebra sen EM 2016. Nej. Och Jörgen Löw har väl varit kanske Europas mest ifrågasatta förbundskapten.
Ja, men där är det jättekonstigt också att behålla honom. Ja. Kort innan EM säger att men han kommer ryka oavsett. Alltså, att sitta som en sån lame duck är alltid konstigt.
Ja, verkligen. Men där gör England en kanonmatch. Mm. Alltså, det känns nästan inte som att Tyskland är nära förutom Müllers friläge.
Mm.
Men utöver det så tycker jag inte att England gör någon jättebedrägning. Defensivt, jättebra. Mm. Superstabilt. Och det är ju det ändå de har gått in för. Men en coach som jag, alltså enligt mig, jag tycker att man säger, du måste kunna förändra en matchbild, måste kunna äga en match om du inte möter Ukraina liksom. Eller måste kunna försöka äga en match. De har ju haft alla förutsättningar i världen att göra det, och jag tycker att England har ju en bättre trupp än vad Italien har.
Mm.
Ju, alltså, jag tycker Mancini är en fruktansvärt mycket bättre fotbollstränare än vad Gareth Southgate är.
Ja, men okej, okay, nu ska jag komma in från ett annat perspektiv då. För att jag hör dig, och jag tycker kanske framförallt i finalen att det blir tydligt när andra halvlek startar att de är alldeles för tillbakalutade. Alltså att det bara handlar om att ligga rätt och kontra, och sen så gör de inte en enda kontring på 90 minuter. Vilket är ju sjukt konstigt.
Men så spela helt utan mittfältare tycker jag att det är så konstigt.
Det är konstigt. Declan Rice har ju sin första riktigt bra match i turneringen, tycker jag.
Ja, alltså han gör det ju bra.
Ja.
Men han har också 70% passningssäkerhet. Alltså han slår ju bort varenda boll.
Ja.
Han tar bollen och dras förbi. Men sen är det ju kört. Då lämnar han ju tillbaka den direkt. Så de får fortsätta. Det är ju, hade han kunnat passa en fotboll hade han ju varit nya Yaya Touré. Men han kan ju inte slå en passning.
Nej, det är han fullständigt oförmögen till. Och det finns ju en hype kring Declan Rice som är sinnessjuk. Det finns en anledning till att han faktiskt är kvar i West Ham.
Det.
Och det är inte bara prislappen. Hade liksom en av de riktiga drakarna sett att här finns liksom en sexa som kan bära hela vårt lag, så hade de inte varit kvar i West Ham.
Nej.
Men jag vill ändå säga till Southgates försvar att VM 18 semi, EM 21 final i en generation som inte är färdig än. Alltså det är en gryende generation. Jag tänker att de ska vara som bäst EM 24, VM 26 kanske. För då är alla de här kidsen liksom lite mer sin prime. Saka, Foden, Greenwood, Rashford, Rice. Alltså Luke Shaw i 30 då. John Stones där omkring också. Jag menar, det är ändå svårt att om man bara tittar på de enskilda resultaten, så är det svårt att ifrågasätta egentligen Southgate. Det jag tycker han visar den här turneringen också är ju en viss form av taktisk flexibilitet också. Han går från sin 3-4-3 till 4-3-3. Han sätter defensivt för sig, han Janne Anderssonade, absolut. Och när det avgörs mest så blev han ju en förlorare för att han är för tillbakalutad. Där håller jag med dig om att det är ju osannolikt att när det behövs pressas på, när man kan äga matchen, att spela med sin double pivot med Phillips och Rice, det blir alldeles för okreativt.
Ja.
Men jag tycker ändå att man ska ge honom att alltså en VM-semifinal och en EM-final med ett lag som är på väg in i sin prime. Båda har ju gått inför 22, 24 och 26.
Absolut. Men jag tycker ändå att även om de är på väg in i sin prime så är det ändå både 18 och nu lag, 18 mindre då, men nu i alla fall ett lag som är, ja, det är i princip, du har liksom möjlighet, du kan ha en stomme som utgörs av fyra femtedelar Champions League-finalister liksom. Och där någonstans tycker jag att det inte är tillräckligt bra, helt enkelt. Jag tycker att man kan förvänta sig att det ska gå så här bra, och sen de gör egentligen både VM och EM, den matchen som har varit här, som de inte, ni ska vinna den här matchen, det är ju Tyskland. Det är den enda som är så här, men här är det mer 50-50 kanske.
Mm.
Men alla andra matcher som i slutspelen har ju varit, ja, det här är en match som England ska vinna.
Mm.
Och det gör de jättebra på. De vinner de här matcherna de ska vinna. Mm. Och det är ju
För någon som har twittrat många gånger beat the dross, win the league, så är du plötsligt väldigt kritisk mot att man beatar the dross.
Ja, men i slutspel så är det ju svårare. I en liga, så är det, ju vitalt. Mm. Men i ett slutspel så, ja, där behövs det kanske faktiskt att man också kan vinna mot de bättre lagen. Eller åtminstone, ja, men bjud upp till dans. Nu
är, ja, fair enough. Men nu är, så här, nu är, det, vad är det 15 månader kvar till VM i Qatar.
Ja.
Southgate som tränare kvar, yay or nej?
Jag tycker inte det, men han klart han kommer vara det. Det är ju ingen som kommer ifrågasätta honom. Alltså, det är klart han kommer vara kvar.
Ja. Och det är ett lag som kommer klara sig till min semifinal, tror jag.
Absolut, de kommer vara jättebra. Mm. Och det är, ja, som du ser också, att många av de här spelarna är ju fortfarande barn. Mm. Eller ja, bevisligen är de det.
Jag tycker faktiskt man ska ge Southgate lite mer the benefit of a doubt. Det fanns liksom avgörande beslut i just finalen som jag tycker bevis, alltså som visar att han inte är där, eller kanske inte är den kalibern. Men nej, det är jävla svårt att ifrågasätta en tränare som tar sig till VM-semi och sen EM-final. Alltså vilket land i världen som helst är liksom så här, ja, det är ju det handlar om. Ja.
Ja, men tittar man på de andra lagen, alltså alla de andra topplagen, ska säga, de flesta av dem har ju i antingen VM eller EM nu någon gång kunnat gått ut mot ett jämnbra lag och varit dominant på något sätt, eller kunna äga matcherna, matchbilderna. England vill ju inte göra det. De är inte intresserade av att äga den här matchbilden när så länge de leder. Vilket är fair enough att du inte vill göra det. Men du kan inte stå under press i 88 minuter, eller nu blev det väl 70 minuter. Mm. Men du behöver ju också kunna vila på bollen, visa, alltså inte ge självförtroende till Elena som bara kommer närmare och närmare och närmare och närmare. Det går ju liksom inte.
Nej, och där håller jag med om att det tas ju avgörande beslut i den här matchen som blir fel. Ja. Framförallt så är det ju grundat egentligen i feghet, att han inte vågat plocka ut en av Rice och Phillips tidigare och plocka in Mount, eller så plocka ner Mount i plan för att få den typen av kreativitet med boll.
Ja, alltså du har ju ingen som kan styra spelet. De enda som styr spelet, de förlitar sig helt på att Maguire och Stone ska styras tempot, och styra spel.
Och plockas ner.
Ja. Exakt. Ja. Och det är liksom, men du väljer liksom att ha två spelare som du inte kommer att använda i spelet, utan deras roll är att stoppa motståndarna, ge bollen till någon av ytterbackarna som kan ge den till Kane som kan vända upp.
Men så här kommer det bli. EM 2024, Trent Alexander-Arnold har tagit klivet in till en slags nummer 6-8 roll på mittfältet. It's coming now.
Yeah, it's coming now.
Okej, Pontus, vi ska stänga egentligen allting med Europamästerskapet och snart gå vidare till det som den här podden faktiskt handlar om.
Ja.
Det vill säga Premier League, världens enda fotbollsliga.
Det är den enda jag har sett i alla fall.
Ja, jag med. Åh gud, när man upptäcker att så här, Federico Chiesa är en skitbra spelare.
Ja, vilken chock det var.
Ja, verkligen. Så här, så fyra matcher av honom med EM och bara så här, varför värvar du inte honom, Pep? Liksom, bara lägg miljarden på honom. Det är pinsamt egentligen hur dålig koll man har, men skitsamma. Ja. Jag tänker att vi ska stänga den här butiken med ett litet segment som kanske kommer vara återkommande, det beror på. Det sägs ju att man får sanningen av barn och fyllon.
Ja.
Man får någon typ av sanning i alla fall genom att följa Leif Bork på Twitter under EM. Jag avföljde honom för ett tag sedan, alltså för ett år, två år sedan eller någonting, när jag tyckte att han var skitjobbig. Men fick höra att han på EM liksom verkligen steppade upp, så att jag började följa, och om man betraktar Leif Bork med sina drygt 65 000 följare som ett konstprojekt, så är det fruktansvärt underhållande.
Ja.
För att fotbollstweets blandas med lite konstig hockeynostalgi, klimatskepticism, hårdare tag mot våldet på gatorna, alltså det är väldigt mycket så här, han kastar sig tvärt mellan ämnen. Men alltid med en sån fruktansvärd självsäkerhet.
Ja.
Alltså, du vet när Hasse Backe ser att Tom Cruise säger att det är Tom Hanks och vägrar vika från den åsikten. Den typen av självförtroende.
Mycket bra.
Så att jag kommer läsa upp Leif Bork-tweets från EM. Ja. Detta segmentet kommer bli lite för långt. Det kommer börja lite kul, bli tråkigt, sen kanske bli kul igen.
Ja, bra.
Vi får se. Ditt jobb här är att du ska på en tregradig skala som börjar från gubbjäveln är helt ute och cyklar till lite rätt, lite fel och fan, gubbjäveln är spot on.
Ja.
Du ska värdera det här. Mm. Så då börjar vi. Den första tweeten jag ser är: Jag tycker att det förande lagen i EM, som till exempel Holland då, skjuter alldeles för lite och förvånansvärt svagt när de väl gör det. Mer skott från halvdistans med bättre kvalitet, anser jag.
Ja, alltså om man ska vara ren krass, så om man kunde skjuta varje skott med kvalitet, så är det jättebra att skjuta varje skott man får. Mm. Men han är ute och cyklar, såklart. Det finns ju anledning till att man inte skjuter lika mycket, för att det står 10 spelare i vägen ofta.
Exakt. Då är vi på samma åsikt där. 15 juni kommer detta. Therese Strömberg ramlade ner från piedestalen när hon tyckte att filmningar är en del av spelet. Filmningar är, komma, efter doping, komma, den värsta delen av fusk, att försöka lura sig till en fördel. Nej du Therese, det snacket håller inte. Bu!
Nej, den är också ute och cyklar. Jag kan absolut tycka att man ska försöka dra så mycket fördelar som möjligt av alla på alla statistiker. Japp.
Och framförallt att han snackar skit om Therese.
Det var ju
väldigt kul att vår lyssnare Albin Järn, J-Albin 5 på Twitter, svarar bak att vem fan är du att säga vad som håller Leif bak, och bak svarar honom, och vem fan är du då? Visar du anonymiteten innan du snackar med mig?
Ja. Fin Albin.
Verkligen. Här 16 juni, EM i fotboll. Nu jäklar i min låda ska SVT ha beröm. Slår TV4 Simon med hästlängder. Överraskande i hockey-VM också. Jag har svårt för den där tillbakalytade attityden som PL har i studion. PL i det här fallet är Gusten Dahlin. För mycket Totobello där. Kim Kålas är GBS. Men SVT hittills 5 av 5 gubbar. Här får man väl ändå säga att gubbjäveln är helt rätt på den, han kallar Toto Balotto för Totobello, va?
Ja, det får man säga.
Ja. Credit where credit is due, Leffe. Tweetsen kom inte i fel ordning. Så, 19 juni. Jag tycker stämplingar på fötterna där de trycker dobbarna på motståndarnas skofötter blivit vanliga. De försöker mycket med det för att förmodligen är svåra för domarna att upptäcka.
Ja.
Är han något på spåren, Leffe?
Ja, men jag tror faktiskt att han kan vara. Att, man, att det är, kanske, att det är så här små fulknep som man...
Men det har inte varit egentligen... till exempel var det konstigt att Forsinho inte fick rött för stämpling.
Men, ja, liksom... men de små på fötterna, det är ju inte rött kort.
Nej, liksom. Nej.
Men jag kan tänka mig att, eftersom det blir vanligt, vet jag inte, jag kan tänka mig att det var otroligt förekommande på 70-80-talen också.
Ja, jag tror att stämplingar har varit ganska konstanta. Dennis Bergkamp kallades ju Dennis Bergstamp av en anledning.
Ja, jag kan gissa att det kanske är så att det inte fanns lika bra kameror förut, så man såg det inte lika mycket.
Nej, men exakt. Så jag tror det är det också.
Också en typ av fusk.
Ja, verkligen. Men inte som filmningar. Bu! Bu! 23 juni. Intressant att Durmaz, detta är efter att, jag vet inte om du såg bilden att Chesney stod och rökte.
Nej,
det var väldigt
sett,
härligt.
Älskar.
Intressant att Durmaz och Källström inte tycker att det är okej att ta en cig, som Durmaz sa, för förebild för ungdomarna. Med regelbundna filmningar och fusk för frisparkar säger de inget om. För mig är det tvärtom. En cig inga problem, fusk är lika med helt oacceptabelt. Världen är märklig.
Nej, men där har också då cyklar. Eller jag vet inte, jag tycker ju att det är superhärligt att att Chesney tar en cig efter match.
Ja. Alltså, och
så det, han har ju rätt i att det är helt okej.
Han har ju en ganska tydlig hänga på filmningar.
Det får man säga.
27 juni. Och här är jag personligen träffad då. Jag kan ha synpunkter på Daniel Nanskogs dialekt och satsmelodi, men jag tycker att Nanskog är topp bland experterna när du pratar om både bra och dåligt när det gäller fotbollssynpunkter. Även när det gäller Sverige. Bra Nanskog, så ska en expert agera. Inte för många, fantastiskt! Och det är ju en väldigt gubbig åsikt, känner jag här, som kommer fram, att någon som hyllar Sverige. Nej, det går inte.
Nej.
Han är kanske.
Ja, jag vet inte. Det var mest kul att han drog in fotbollssynpunkter.
Ja, det är otroligt. Alltså just fraseringen är ju en del av konstprojektet.
Ja, det får man verkligen säga.
Att det handlar om inte synpunkter utan fotbollssynpunkter. Kan man uppskatta?
Ja.
På tal om experter så kommer den här tweeten den 28 juni. I expertkretsar i fotbollen under EM finns inga skilda åsikter, inga diskussioner, inga åsikter som bryter med varandra. Nanskog undantagen. Alla sitter och nickar instämmande när någon av dem påstår något. Där är ishockeyns experter avsevärt bättre och mångsidigare. Du som är en Brynäs-fantast av rang.
Ja, jag vet inte, jag har inte sett en hockeymatch sen Brynäs spelade, ja i och för sig nu i kvalet då, men annars har jag inte sett en match sen Brynäs mot HV i SM-final 2016 kanske.
Nej.
Så jag vet inte om det är så mycket skilda åsikter, men det håller jag inte med om. Det är ju ganska mycket vitt skilda åsikter, kanske inte i mästerskapsstudios, men då kollar man Premier League-studios. Så
ja, det, exakt.
Har det hänt någon gång att Martin Åslund och Bojan Djordjic är kompisar?
Nej, verkligen inte. Och jag tycker också att detta är väldigt tydligt att det är en man som tittar väldigt lite på fotboll, ja, men tycker väldigt självsäkert. Ja. Och det är ju en del av det här. 29 juni, från ingenstans. Isaks självförtroende är mer sympatiskt än Kulo Sevskis. På vilket sätt skulle du säga att Isaks självförtroende är mer sympatiskt än Kulusevskis?
Inte.
Nej, men nej, jag tycker det har någonting.
Ja. Hans självförtroende går ut och delar ut blommor till barn.
29 juni. 110 likes, 8 retweets, 7 svar. Fotbollsspelare är som plattfiskar på land.
Det där är ju 100% rätt.
Jag vet inte
vad det betyder, men det var jättekul. Ja.
Det här kanske hans bästa under hela mästerskapet tycker jag. 3 juli. Chiro Emanuminen i Mobile. För er som inte tar referensen, alltså Emanuminen är finlandssvensk, tror jag han är. Möjligtvis svensk-finländare. Artisten som sjöng så här skojlåtar. Till exempel översatte han Hit Me With Your Rhythm Stick of det. Fan är det som gjort den? Ian Doyle heter han det. Till Slå mig med din rytmepinne. Och sen är väl mest känd som en boll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks. Men på vilket är Chiro Immobile Emanuminen som en boll kommer jag tillbaks till dig?
Men han kanske tycker att de är lika varandra.
Eller att han filmar. Jag tror att det handlar någonting om att filma.
Jaha.
Men jag vet inte. 6 juli, det börjar bli mycket nu för Leif Borg. Han har tittat mycket på fotboll. Han har kommenterat mycket om klimatet, om hårda tag och allt möjligt. Mycket friidrott här emellan också. Gav sig in i Lovisa Lind-debatten på ett härligt sätt. Statistik i EM-studion, imponerande i sig. Men säger det något om motståndet, laguppställningar, matchers betydelser, olika förutsättningar som väder, domarbedömningar med mera? Jag anser att för djup statistik förändrar synen på den aktuella rådande verkligheten vid olika tillfällen. Punkt. Här har vi ju faktiskt fått bevittnat en bara mans osammanhängande tankar bara blörbas ut. Ta det igen. Jag anser att för djup statistik,
för djup.
Är ju liksom, det finns en,
det kan vara djup men inte för djup,
förändra synen på den aktuella rådande verkligheten vid de olika tillfällen. Om någon förstår vad Leffe säger, snälla äta mig.
Men den att för djup.
Jag anser, det är alltså Leif anser att för djup statistik.
Alltså väldigt statistik, nedbruten.
Alltså det är ju expected ball recoveries against. Ja, till exempel, det är ju för djup.
Men det visar de ju inte såklart i.
Nej, men det är ju för djup statistik. Det kan vi väl vara överens om.
Nej, jag tycker att det är superintressant.
Ja, men det är väl för djup. Alltså så här, om du ska ta det i något gängse liksom så här, att vi kanske tycker att det är intressant.
Ja, okay, ja, ja.
Men liksom, om vi ska ta det, vi får ta någon slags medelsnitt av befolkningen, okay, så är ju expected ball recoveries against.
Ja,
det är för djup statistik.
Jag vet inte om den finns, men ja, det är spännande.
Det förändrar synen på den aktuella rådande verkligheten. Alltså det är den som nu, den verkligheten
det
vi har
ser nu.
Ja, och det vi tittar
om
på.
Om vi tittar på bilden, det jag ser.
Så för djup statistik.
Om jag får reda på mer saker om som händer, då förstår jag inte det som händer här.
Nej, jo, men det förändrar din syn på det.
Okej, okay, så
vid olika tillfällen.
Okej. Okay. Som jag ser det här nu och senare.
Ja, vid olika tillfällen alltså, så förändrar det ju synen på den aktuella rådande verkligheten.
Ja.
Ja, det ska jag tatuera in på låret någon dag.
Det var otroligt faktiskt.
Som sagt, det börjar bli sent. 7 juli. Personligen, med min okunskap, här kliver han ändå in ödmjuk, skulle jag inte gett Morata straffen. Han hade allt att förlora. Efter ett bra inbyte och vackert mål så är nu Morata tillbaka som den skyldiga. Och allt vad det inneburit. Jag tror, och det här är ju roligt också för att han heter Luis Enrique, men han kallas Henrik. Och gick på känslor och inte på genomtänkt pragmatism. Som sagt, det börjar bli sent i mästerskapet. Uh-huh. Det är mycket osammanhängande tankar här nu från Borken.
Men jag håller med honom om att det var dumt att låta Morata slå straffen.
Det var dumt att låta Morata ta straffen. Vi ska avsluta med den bästa, men för näst sista nu. 7 juli. När jag nu ser semifinalerna kan jag konstatera att Sverige ligger efter i variation och snabba omställningar i bollkontroll i fart när det gäller fotbollsspelare. Ja, var fucking annars. Och så min favorit, detta som faktiskt fick mig att liksom göra detta. Jag håller inte med Ola i fotbollslabbet att Schmeichel är bättre än Pickford. Donnarumma och Pickford är jämna. Jag vet inte ens om Schmeichel är trea i min bok. Att han vunnit FA-cupen är inte avgörande i detta fall, tycker jag.
Mm.
Och där har han väl någonstans diskvalificerat sig själv som fotbollstyckare, va?
Ja, verkligen. Jordan Pickford är en jättedålig målvakt.
Ja, nej, så att detta var det första, kanske inte sista segmentet av Leifborg snackar fotboll. Leffe, Leffe, Leffeborg snackar fotboll.
Med oss.
Okej, Pontus, nu till det som betyder någonting.
Det enda som betyder någonting.
Premier League.
Ja, men det var väldigt kul med Leifborg också.
Ja, det var det. Han betyder också någonting för oss numera.
Yes.
Tottenham,
ja,
fick efter väldigt, 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 väldigt lång tid en ny tränare.
Mm.
I Nuno Espirito Santo.
Ja, det sjuka är att han har ju hunnit gå i pension sedan de hade en tränare sist och nu.
Mm.
Så han har gått i pension
och kommit så dött
tillbaka. Ja. Ja. Han har ju återuppstått
exakt
som ett barn, vuxit upp igen.
Ja, ja. Det fanns en väldigt lång Athletic-artikel om Tottenhams tränare Jack, som jag tyckte var sjukt intressant, om hur alltså jävla galet det är. Hur de bara liksom kastat sig fram och tillbaka. Hur de mitt i allting bestämmer sig för att anställa den här Fabio Paratici som fotbollschef. Mm. Och det är det som, för att deras första insikt när Mourinho var borta, så var det så här, de insåg att vad fan, han sprider ju ett gift omkring sig. Det blev en väldigt toxisk stämning.
Va?
Och han satsade inte på att utveckla unga talanger. Nej. Who could have known?
Fast jag är i chock.
Om det bara fanns någon, om det bara fanns någon typ av tidigare erfarenheter, någon som hade kunnat visa på detta. Ja, men då var det liksom att det roliga är att de når slutsatsen att det vi vill nu är att ha en spelare, ha en tränare som promotar unga talanger, kan bygga lagsammanhållning, spela liksom en offensiv pressfotboll. Det vill säga, de vill ha Maurizio Pochettino.
Ja.
Mm. Och det inser de. Man saknar inte Kuhn för att Kuhn lämnat båset. Och de försöker på Pochettino. De tittar på en massa andra. Bland annat Nuno. Men kommer fram till att nej. Det är lite för tillbakalutat, det är lite för defensivt, pragmatiskt, helt okej, talangutvecklar allting, men inte det vi vill ha. Men sen vänder det. Och jag tycker att det finns någonting som är så jävla talande i, vi ska komma till våra egna åsikter, eller jag har gjort mig väldigt tydlig, jag tror att det är en helt bedrövlig anställning av Tottenham. Nuno är inte någon dålig fotbollstränare egentligen, men jag har svårt att bedöma hans egentliga prestation i Wolves. Han är mer en förvaltare av Jorge Mendes liksom storspelare.
Ja, alltså de har ju ett jättebra lag.
Ja, på truppen är fantastisk och liksom nu, det kändes någonstans som att det tog slut på liksom idéer när de slutar 13:e i ligan, och det är ganska så här ospetsigt.
Den här säsongen är ju faktiskt ganska bedrövlig.
Ja, och där innan hade de ju liksom så här, Raúl Jiménez har ju varit en sensation. Alltså han har ju varit fantastisk. Adama Traoré hade ett fjolår, alltså inte nu, fjolår då, där han liksom gjorde vad han ville med försvara och sånt.
Ja, och spelare som kommit in har ju varit magnifika.
Ja,
wow.
Ja, exakt. Och det är ju liksom, det är ju mer att de ingår i det här Jorge Mendes-stallet och ja, de har liksom fått liksom stå på tillväxt i Wolves. Så jag är jättesvårt att bedöma. Jag tror det här är och kommer att bli katastrof. Jag tror inte alls han är vad Tottenham vill ha, och det kommer att bli ganska tråkigt.
Mm.
Dessutom kommer det ju bli värvningar från det här Gestifoot
ja,
alltså Mendes-stallet liksom. Och det är inte så jävla kul, men vi ska lyssna, för att jag tycker det finns väldigt mycket att hämta i en kort liksom intervju med Fabio Paratici när Nuno blir presenterad, som är, det finns ganska mycket intressant att plocka därifrån. Vi börjar.
Fabio, thank you for joining us today.
Och detta är alltså från Tottenhams officiella. Så jag tycker det är kul att de tackar Fabio Paratici för att han ställer upp för sitt jobb.
We've appointed Nuno as our new head coach. Tell us about the thinking behind that.
I think we appointed Nuno because we have to be logic in our choice.
Konstpausen innan. Mm. Det ska sägas för er som inte ser det att Fabio Paratici ser ut som Brandao i slutet på VM-jorden. We have to be logical in our choice.
Mm. Måste tänka logiskt.
Ja, vi måste tänka logiskt för att ingen annan vill träna oss.
Mm.
Så vi måste ta en tränare som väldigt vill logiskt träna oss. Det är det betyder. Ja, det är liksom, när vi översätter vad Fabio Paratici säger, inte bara från de engelska orden till svenska, utan innebörden, så är det we have to be logical in our choice för att ingen annan vill träna Tottenham.
Ja.
Our key points for this season would be to come back to discipline.
Key points, pratar Paratici om nu. Come back to discipline.
Mm.
Mm.
Mm. Disciplin.
Man känner att det kittlar redan nu.
Ja.
To work physically hard.
Jobba fysiskt hårt.
To develop our players. He does a fantastic job in...
Develop our players.
Yes.
Develop our players fattar jag är viktigt. För att det kommer vara tufft att värva i en post-pandemic Premier League-värld.
Ja.
De har inte dyngt mycket pengar om de inte säljer Harry Kane. Vi kan komma till det senare. Men alltså två av tre punkter är ju samma sak som Linköping sa för den kommande SHL-säsongen. Get back to discipline, work hard physically. Vi ska vara jobbiga att möta, vi ska dumpa puck och vi ska jobba i rätt... Alltså, det, åh. Alltså hade jag varit Tottenham-fan hade jag varit så här. Vad finns det att se fram emot här?
Ja, att det ska bli disciplinerat.
Ja, och man ska jobba hårt.
In Wolverhampton in the last four years. So he developed a lot of young players. And also they adaptable. They adapt a lot of players for his system. So.
Mm. Han menar att han har utvecklat mycket spelare i Wolverhampton och anpassat dem efter sitt system. Ja, det är väl lite vad en tränare ska göra. Ja. Det sistnämnda, att han har utvecklat spelare. Ja, han har ju fått förvalta dem som Jorge Mendes vill ha i Premier League. Så att, det är inte helt sant.
So we have to remember that before of Wolverhampton, Nuno was in Porto and playing another system.
När han var i Porto använde han ett annat system. Det är helt otroligt.
Wow.
For 4-2 in Valencia plays 4-3-3 or 4-2-3-1. So
4-4-3-1.
This kind of open mind that he has about the different players that he has is one of the thing that we chose him.
Så en av anledningarna till att Tottenham valde nu är att han har spelat 4-2-3-1 och 4-3-3. Ja. Han har testat lite olika taktiker.
Han kan faktiskt ha många olika
system. Ja, nej, men alltså, han låser sig inte vid 4-4-2 utan det kan bli 4-3-3.
Alltså, han ska bara veta hur många olika formationer jag har använt på Football Manager.
Ja, liksom, det är väl...
Asmånga.
Ja, alltså med den här logiken så plocka Southgate genast. Han har ju spelat 3-4-3, 4-4-2, allt möjligt.
Byter ju system mitt under match.
Ja, ja, men det är helt otroligt. 49 sekunder kvar.
He's a strong coach. So he's a serious guy. Serious guy. And the teams is like him. If you look Wolves is a serious guy. A serious teams work hard, fight a lot. The people are ready, the players are ready to suffer, to sacrifice for the team. I think
väldigt mycket att hur allvarlig nu är. Väldigt serious. Alltså, han skämtar inte runt nu, utan han är en serious guy. Liksom.
Verkligen.
Och man ser det att spelarna kommer att vara redo att lida. Och det måste man ju vara om man ska representera Tottenham.
Ja.
Så där har ju Paratici en väldigt tydlig poäng, tycker jag.
Mycket bra. Mm. De är beredda att lida.
Ja.
Fan, fint av honom ändå.
Ja. Ja, men det,
att förbereda spelarna på att det här kommer inte vara roligt.
We have to be logical, Pontus.
This kind of characteristic skills that are the skills of Nuno. We have to be focused in arrange a good pre-season and after to work in the same way because we need the help of everybody inside the club, the fans, for to be unit, for to be positive, for to build a big season the next season.
For to be unit så behöver allas hjälp och ja, hjälp är väl precis vad Tottenham behöver.
Ja.
För att de har ett Harry Kane nu som inte ens liksom har det här EM-guldet som jag tror faktiskt hade kunnat liksom lugna honom i någonting. Liksom. Mm. Att, jag tror att Harry Kane kommer pusha ännu hårdare nu för att få lämna.
Ja, nu har jag varit där och verkligen igen, alltså finalförlust så nära att få vinna någonting.
Mm.
Det är nog någonting som grämer honom mycket.
Jag tror det, och nu tror jag liksom hungern han känner det själv att det måste till någonting nu. Så det kommer bli en jävligt spännande avslutning på sommaren här. Detta var liksom vår lilla språkskola med Fabio Paratici. Hade jag varit Spurs-supporter hade jag varit direkt orolig för den här säsongen. För jag tror det kan gå riktigt, riktigt... Alltså, de kommer inte åka ur, såklart. Men alltså, 10, 9.
Ja.
alltså ganska tråkigt defensivt spel.
Ja, nej, men det är verkligen, de plockar in en, de dels blir av med Bale. Det finns inte riktigt någon så här tydlig, hur ska de spela, kommer de vara, är det bara, är det Kane och Son då fortfarande, det är ju inte bara, men
nej, Tanguy Ndombele är ju väldigt liksom talangfull kille. Han behöver lite kärlek i coachningen liksom. Det finns ju där, alltså truppen i Tottenham är inte dålig.
Defensivt är ju ganska svag.
Ja. Och det kommer ju nu att försöka liksom åtgärda. Ja. Men då kommer det ju handla om att offensivt så krävs det ju att Kane och Son bara liksom kampera ihop. Jag vet inte, jag har aldrig riktigt sett Lucas Moras riktiga storhet.
Inte heller.
Ska Nuno vara den som plockar tillbaka Dele Alli från Mourinhos skuggvärld? Alltså det har vi ju sett spelare, Luke Shaw som ett jättetydligt exempel, kunna liksom blomstra när Mourinhos liksom tryckande tummar är borta. Mm. Men Dele Alli har ju varit upp och ner, upp och ner, upp och ner. Där behövs ju också kärlek i coachningen. Jag vet inte. Alltså vi har ju fått lära oss att att Nuno is a serious guy.
Han är a very serious guy.
Ja, men for to come together as a unit, they need to suffer. Alltså, jag vet inte, jag tycker det här. Det finns någonting i att Tottenham inte ville ha Nuno. Avfärdade honom i 70 dagar för att sen ta honom. Och att sen kommunicera på det här sättet de gör, som jag tycker tyder på att det här är inte fanns. Deras kill. Alltså, det stod i Athletic-artikeln att de tittade på Graham Potter, men att han då, eftersom han bara har 2 säsonger med Premier League-erfarenhet, är för oerfaren. Nu har han alltså 3 säsonger med Premier League-erfarenhet.
Ja, det är så konstigt.
Det finns ju någonting kul att engelska klubbar fortfarande sköts dåligt, för det blir ju roligt. Det blir objektivt sett väldigt kul.
Är det att Graham Potter inte är en serious guy kanske?
Nej, han känns inte som en serious guy. De höll på med dans och sånt i Östersund.
Ja, exakt. Det gillar inte Fabio Paratici.
Det gör han fan i mig inte.
Helvete vad han hatar dans.
Ja, på Östersunds kulturcentrum. Det vill han inte veta av.
Nej.
Vi går vidare. Vi ska prata i alla fall 2 saker till. Och det känns som att vi kan börja i Manchester United då. För att de hade ju en straffkille, va? Harry Maguire i en finalen. Sen hade de ju numera då 2 straffsumpare. En i Marcus Rashford och så en i Jadon Sancho. Och just nu ser ju Paul Pogba ut och blir kvar åtminstone sin kontraktstid ut.
Ja.
Då har alltså United någon offensiv nästa säsong att tillgå kring att det är Paul Pogba, Bruno Fernandes, Donny van de Beek, Juan Mata, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Edinson Cavani,
Anthony Elanga,
Daniel James.
Ja.
Missar jag någon nu? Amad Diallo.
Just det.
Det finns ju liksom en talangbank och en redan nu redo bank framåt i planen som är extremt imponerande. Bakåt lite svagare såklart. Men Harry Maguire är ju ingen dålig back. Luke Shaw är verkligen ingen dålig back. Wan-Bissaka är ju bedrövlig offensivt, men rätt okej okay bakåt. Lindelöf är ju bra. Ja. McTominay är helt okej. Okay. Alltså, men det är så svårt liksom, för nu är det ju Solskjaer som ska förvalta detta.
Mm.
Och det är lite som man känner med Southgate som sitter med all den här liksom talangen. Framåt, det är lite svårt att veta hur Solskjaer, som också är liksom en tillbakalutad tränare. Alltså ja, han har ju farten nu med Sancho och Rashford, det kommer ju gå undan ju. Men jag vet inte, det känns inte som rätt person att förvalta det.
Nej, men nu är det ju verkligen så att det här, han förfogar över ett lag som måste vinna en titel nu.
Mm.
Tycker jag. Alltså, det är jättebra att gå till final i Europa League, jättebra att komma 2 i Premier League. Men nu måste det hända någonting. För det, annars så, ja, nu har de investerat så mycket pengar att det behöver faktiskt hända någonting.
Mm.
Och det kan ju mycket väl vara så. Det var ju först när Liverpool investerade i Van Dijk som det bände.
Mm.
Man gjorde de här. Nu kan vi inte säga att det här första gången United investerar pengar.
Nej.
Men gör en sån här värmning med Sancho, då måste det nästan lyckas. Och det snackas om att Varane ska komma in.
Mm.
Så, och då krävs det nog att det faktiskt, jag tror att det behövs att Solskjaer vinner en titel den här säsongen för att det inte ska börja backfire.
Ja, nej, och jag tror inte att det ens att det räcker med Europa League. Nej. Alltså det måste, i sådana fall måste, alltså FA-cupen tror jag ändå värderas högre.
Det gör den absolut.
Absolut. Grejen är, men alltså i Liverpools fall så fanns ju så mycket annat som var liksom viktigare redan på plats. Alltså de två mest välfungerande klubbarna nu, tre med Chelsea, har ju liksom fungerande backroom staff liksom.
Ja.
Och det satt ju på plats redan innan. Det är ju fortfarande lite kaos i United sen liksom Ed Woodward lämnade. Det var ju inte bra när han var där heller.
Nej.
Men liksom, det är ju fortfarande så här att United sen Sir Alex lämnat, det är så här, det är inte så att det inte finns liksom stora namn eller liksom individuell kvalitet att tillgå. Det är ju ett system runt om som bara behöver liksom fixas till på något sätt.
Ja.
Men tidigt tips då, vad tror vi om just Sancho-värvningen liksom? Hur kommer det gå?
Jag är lite kluven till den överlag. Man har ändå Mason Greenwood som man tror jättemycket på.
Men är inte han nia då?
Det kanske han är.
Om vi tänker att 4-3-3 ska vara kvar, för att du värvar ju inte Sancho för miljarden.
Nej, precis. Ja, nej, men då är det väl en annan femma. Om han ska ersätta Cavani på sikt liksom.
Mm.
Såklart. Då blir det väldigt tunt där uppe. Om man ska försöka vara en, ha någon uppspelspunkt liksom.
Mm.
Men ja, nej, men det är klart att jag, det, nu är han ju en av de dyraste spelarna genom tiderna.
Mm.
Och det är svårt att leva upp till en sån prislapp.
Mm.
Men alltså, det är en fantastisk fotspelare. Jag tror inte han kommer vara avgörande för,
nej,
för United.
Nej, alltså jag känner samma sak. Alltså, Sancho kommer vara kanon. Alltså, han kommer göra 10+10, tror jag. Alltså däromkring den här säsongen.
Mm.
Färdigheterna finns där. Jag tror inte att det är helt fel med ett liksom solskärssystem för just honom. Ofta kommer isolerad med ytterbackar. Ja. Han har fart och han har teknik och liksom så här, ett beslutsfattning som gör att jag tror att han kommer liksom rack up the points.
Ja.
Men jag tror inte heller att det är tungan på vågen. Det var inte där problemet låg riktigt hos United. Att det inte producerades någonting framåt. Liksom. Sancho kommer vara bra förhoppningsvis för United, så renodlas Greenwood ännu mer till nia i och med att han är en sån skicklig avslutare.
Mm.
Så känns det som ett rimligt steg för honom att ta, för de har ju också Amad Diallo utgår väl också från högerkanten, va? Och ska vara jättetalangfull ju.
När han startade någon match i ligan, någon sån där icke-match, då var han väl på vänstern, tror jag, och Elanga spelade centralt.
Okej, okay. Ja, det där är stökigt. Ja.
Det är jävligt stökigt.
Ja.
Många talangfulla unga spelare.
Ja, definitivt. Och skulle Varane komma in också, då tycker jag, alltså, skulle man inte på allvar utmana om ligatiteln då är det väl ändå dags för Solskär att ta sitt pick och pack och dra liksom.
Ja, det tycker jag. Ja. Det kommer inte hända, nej, så länge, nej, de är uppe och om de är på samma nivå som de har varit den här säsongen. Men det behövs ju en till nivå för att slå.
Ja, alltså det är väl kanske det framförallt man kräver att få se av ett United den här säsongen, att de för matcher på ett annat sätt.
Ja.
Och det är ju fortfarande klurigt med.
Jag tycker ändå att de har blivit bättre och lyckats föra matcherna på ett annat sätt än vad de gjorde i början under Solskär.
Mm.
Så det talar ju för att de bör kunna utvecklas ännu mer.
Ja, jag vet. Men det är ju fortfarande så här. Alltså, den här säsongen, de vände 13 underlägen. Jag tror fortfarande att det är liksom 10 underlägen för många att hamna i från början. Ja. Och liksom där någonstans man måste sätta en lösning kring. Men United kommer ju kunna vinna mot precis alla lag den här säsongen. För den individuella kvaliteten i laget är ju skyhög liksom, ja, på sina håll. På tal om individuell kvalitet. This just in. Vi ska prata om det sen. Jack Grealish twittrade för, vad fan blev det nu? 5 minuter sen. I said I wanted to take one. The gaffer made so many right decisions through this tournament and he did tonight, but I won't have people say that I didn't want to take a Pino when I said I will. Så okej, okay. Om det här stämmer från Jack Grealish då, så är det ju såna fall att Southgate har trumf, alltså menat att Saka har typ slagit bättre straffar på träning och trumfat honom.
Southgate sa ju det efter matchen också, att jag som bestämde vilken ordning det var.
Så. Ja, jag utgick ifrån att han ljög för att skydda
det typ Störling och dem. Det, men, ja.
Det kan ju vara både och ju. Alltså det är möjligt så att han skyddar typ Störling.
Ja. Absolut.
Vi ska på tal om Sterling och Grealish och Kane och allting, så är det ju City som ryktas rycka i både Jack Grealish och Harry Kane. Grealish för miljarden. Jag tror det var Daily Mail som kom ut med uppgifterna om att det var mer eller mindre överenskommet.
Oj.
För kan det vara 2 veckor sedan.
Ja,
eller någonting.
Ja, ja.
Så det har inte hänt så mycket sedan dess. Harry Kane kommer från också väldigt trovärdigt Atletic-håll att City är beredda att vänta länge.
Ja.
Också på att få honom. Och vi kan börja med dig, Pontus. Vad tror du kring det här? Kommer det bli någonting av det?
Det börjar ju bli more and more unlikely. Allt eftersom men Spurs inte vill backa från sin från sin peng. Och City inte verkar vara redo att betala de summorna. Det sägs väl krävas runt, vad kan det vara, 120-130 miljoner pund.
Ja, skulle jag tro. Får ju ändå tänka att Kane i alla fall har 5 år kvar på toppnivå liksom.
Ja, exakt. Och City inte vill lägga mer än 1 miljard.
Nej.
Så det är sinnessjuka summor, men så här,
jo, men det kan vi inte ens börja diskutera.
Nej, självklart. Men det, och där någonstans så känns det som att
summorna är intressanta att prata om i liksom vilken betalningsmöjlighet har City faktiskt.
Ja.
Att liksom punga upp med de här pengarna.
Exakt, och jag tror inte det bör liksom inte gå. För de har inte den, de har inte möjligheten att sälja de spelarna för de pengarna som de behöver för att det ska gå runt FFP. Om de ska ha både Grealish och Kane för runt dryga 2 miljarder. Ja. Liksom. Så de pungar ut 2 miljarder, då måste de också ta in ganska mycket pengar för att kunna.
Exakt.
Liksom.
Exakt.
Och då frågar, vilka ska de sälja? De säger, vi kan sälja Sterling.
Mm.
Okej, vem ska betala
exakt
honom?
Jag tror jag på, eller om jag har pratat om det här i Dobb eller vad som helst, men just att det kan vara här också att City har för många spelare som är liksom lite över, vad ska man säga, hyllan där du kan sälja för en ganska bra summa. Det som Liverpool har varit bäst på, att sälja Ryan Brewster för 25 miljoner pund.
Ja.
Alltså, det är den typen av försäljningar. Och där är det ju egentligen typ bara så här, Zinchenko, kanske Gabi Jesus.
Ja.
För liksom, ska du sälja Laporte, Sterling, Bernardo Silva, Riyad Mahrez. Alltså, då pratar vi ju, då måste jag ha mer än alltså, 1/2 miljard eller mer.
Ja, och vilka klubbar kan betala det? Att det är inte många.
Nej, det är ju typ PSG just
ja,
nu.
Ja, och vilka klubbar, eller de här spelarna då, som vi pratar om, vilka av dem är redo att gå liksom till gå ner ett steg?
Nej, men exakt,
till
exakt. Ja, men det diskuterades ju i fallet med Kane att City var beredd att kasta in typ flera spelare att byta med, bland annat då så Gabi Jesus, men även Raheem Sterling och Laporte. Jag skulle fatta någonstans för Gabi Jesus att det är så här, fortfarande lirar Premier League, chansen att liksom gå ner lite för att få all den här speltid att utvecklas. Alltså det finns ju en potential i Gabi Jesus, tveklöst, som han inte har klarat av att nå i City. Han kanske kan nå dit, men just nu förstår jag att City inte tror på honom som den nya de hoppades att han skulle bli. Men alltså att han skulle kunna gå till Tottenham, fortfarande bo i England, tjäna jättemycket pengar, vara startanfallare i ett lag som måste vara logiska och vara redo att lida. Men ändå, alltså på lång sikt i alla fall sikta mot Europa. Det skulle jag fatta. Skriv på ett 4-årskontrakt.
Ja.
Liksom. Men varför skulle Sterling gå till Tottenham? Varför skulle Laporte gå till Tottenham?
Nej, det...
Nej. Alltså så här, Mahrez till PSG hade varit möjlig.
Ja. Superrimligt.
Bernardo Silva och Laporte vill ju båda till Spanien, sägs det. Men där finns ju inga, alltså Barcelona har inga pengar.
Nej.
De försöker ju desperat göra sig av med spelare för att ha råd att ens registrera liksom Depay.
Och Real är ju helt utan pengar.
Ja, de vill ju bara ha Mbappé också.
Ja, exakt. De vill ju ha en stor värvning och
ja, de kommer inte välja Bernardo Silva.
Nej.
Så att, alltså jag vet inte, grejen är att jag tror att City kan, att det slutar med att de kan landa en av Grealish och Kane. Pep har ju varit tydlig med att han vill, eller att han måste shake things up, att det måste in nytt blod i laget. Jag tror att det kommer att sluta med Grealish och inte Kane.
Det låter som det nu.
Sen får vi se hur den här sommaren utvecklas på något sätt. Vad som händer med Kane, vad som händer med hans relation med Tottenham och allting. Men jag kan inte se att City kan landa båda. De pengarna finns inte. Alltså inte ens i City-världen finns de pengarna.
Nej, men de pengarna finns ju.
Jo,
men det är ju
men
inte möjligt.
Nej, precis. Alltså det skulle vara fräckt på ny nivå.
Ja, det skulle vara att uppenbart bryta mot reglerna och då skulle man hamna i en sån här kaos-situation som man kanske inte skulle kunna vinna för att det är för tydligt.
Ja, men exakt. Ska man fuska så får man göra det lite snyggt i alla fall. Och det, med de orden riktade direkt till dig, Leif Bork. Tack för att du var med i den här podden. Ska man fuska ska man göra det så att det inte syns, så att du inte kan twittra om det. Det har varit jättekul att spela in ett bonusavsnitt av Kick and Rush. Jag kommer på fredag att resa till Japan
för att spela in Kiko Irasho.
Ja. Kikirashi-san. Vi får se om vi får till någonting därifrån, eller om det blir när jag kommer tillbaka, eller när Therese har slut på SVT-semester eller någonting. Vi måste ju få till någonting inför premiären.
Ja, men det tror jag.
Så det löser vi.
Ja.
Men tills dess, tack för att ni lyssnade på detta When We Were Kings långa avsnitt.
Ja, verkligen, gud. Det är ett specialavsnitt som är 20 minuter.
Den här veckan är vi sponsrade av vanligt bröd. Sådär, Håkan Andreasson. Förlåt. Tack. Hej.
Trevlig sommar.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.